Och han lagar ju mat som in i helvete vad han lagar mat.
Man ska ju impa lite.
En quiche Lorraine slänger han fram, alltså en ostpaj. Och sen gör han dessert
en omelett.
Ja, just det,
men det är uppenbarligen en paj.
Ja, det är en paj.
Mm.
Ja. Välkomna till 007-podden med mig, Jonas Högberg och
Anders Hälsqvist.
Välkomna tillbaka. Den här veckan är det levande måltavla som står på menyn.
Det är den 15:e filmen, va?
Herregud, har vi sett 15 filmer? Wow! Det är ju i alla fall Christopher Walken. Han brukar ju se till att man har det kul.
Men jag såg något du hade skickat.
Jaha.
Att Rutger Hauer kunde varit.
Men Rutger Hauer var ju stekhet i mitten på 80-talet. Han hade ju gjort Blade Runner och så var väl The Hitchhiker. Eller hur, vad heter den? Hitchhiker. Mm. Liftaren i alla fall. Den var väl här i...
Men menar Christopher Walken eller? Men jag kanske hade... föredrag Rutger.
Ja, det, men det, vi får se.
Ja, absolut.
Kristoffer kanske är fantastisk.
Ja, han
brukar ju vara det.
Han kan ju vara det, ja.
Och sen har vi Grace Jones. Hon ska ju vara helt urballad. Det kan ju vara någonting.
Det kan vara något.
Och så har vi Dolph också i en mini-biroll.
Sin första är.
Dolph Lundgren. Uh-huh. Ja, precis. Hans första roll.
Så lite svensk fägring här.
Det ser vi fram emot. Ja. Vi behöver inte säga så mycket mer än så kanske. Vi,
ja, vi har en lyssnare som har tagit sig.
Nej.
Klas här. Han skulle vilja ha mer djuplodande närläsningar av just den här öppningsscenen med pistolmynningen.
Okej.
Okay. Hur cirklarna åker, om de öppnar upp bilden eller sluter, om det är olika, vad det finns för slags variationer i detta.
Härligt. Jag lämnar över det här med varm hand till dig, Anders.
Ja.
Let's get cracking, nu kör vi! Välkomna tillbaka! Vi har sett
Tack.
Levande måltavla, A View to a Kill.
Tack så mycket!
Tack själv, Anders! Hur upplevde du den här filmen?
Vet du, jag hade den här och nästa iskallt uppdrag som seriealbum.
Oj!
När jag var liten.
Det låter väldigt speciellt.
Jag tror man man köpte så här flera. Jag tror att jag köpte liksom, mest Asterix.
Menar du att filmen var ett helt seriealbum?
Ja.
Med liksom typ 50 sidor?
Ja, något sånt.
Mm. Ja, det låter ju fräckt. Var det fint ritat?
Nej, tror inte du.
Det låter som någonting man bara vill slå mynt av på...
Ja.
Ja, men vad var det Claes sa egentligen?
Att ja, han ville ha en snabb sammanfattning.
Snabb sammanfattning.
Av platser, motivation och lite annat. Så att,
han ville ha en lista på klockor och bilar och sånt. Och det tror jag inte kommer erbjuda.
Men nej, jag tycker inte... Det är svårt att se märkena sådär. Jag noterade att...
Bond använde en Apple-dator.
En Apple-dator. Och nämner kattmaten Whiskas.
Just det.
Michelin-däck.
Just det, han suger i sig luft från ett Michelin-däck under vatten.
Mm.
Det är fint.
De har en rakapparat i en scen som också är en buggsökare.
Var det någon speciellt märke?
Nej, jag kunde inte se. Man skulle säkert känna igen den.
Ja.
Vad kan det vara? Gillette.
Säkert.
Säkert. Han har på sig ett par solglasögon i en scen som var väldigt
kul. Ray-Bans.
Kan det vara det?
Ja, jag tänkte nog att det var det. Men det är inte säkert.
Mayday har ju också ett par solglasögon i en scen som satt ena glaset åt ena hållet och andra åt andra. Eller alltså ett var såg ut som det satt på höjden och ett på tvären. Eller vad man ska säga.
Kanske ska jag presentera karaktärerna först. Mayday är ju Grace Jones. Den här fräcka... hon är väl sångerska?
Mm.
/ skådespelerska. Mm.
Här är en hejduk.
Här är en hejduk till Max Sorin som är skurken som spelas av Christopher Walken. Och hans ondskefulla plan är att dränka hela Silicon Valley.
Det är roligt, men först så tror man ju att han bara håller på med lite hästfiffel.
Ja, tror man alltså, det är ju roligt för att hela den här, alltså hela filmen, men stora delar av filmen känns som att de har plankat rakt av från Goldfinger.
Ja, det ska vara en sån plan som växer, måste jag säga.
Ja, men precis. För det var väl så också i Goldfinger att man i början fattade inte vad han höll på med. Mm. Han var så här bara småfifflare. Han smugglade ut sin guldbil från England.
Mm.
Och det skulle liksom vara, ooh, han smugglar guld.
Efter att Soren har gjort sin jordbävning i Silicon Valley så kommer han ha total dominans av produktion och distribution av mikrochips.
Ja, mikrochips är ju framtiden, 1985. Det är ju det
men
som
allt jag skymt, kretsar kring. Det är massa bilar med, såklart.
Det var ju hett med Silicon Valley och mikrochips och sånt, 1985 typ. Jag tror att Stålmannen 4 kom väl i den här, i kroken här också, va? Med Richard Pryor som typ hacker.
Är inte det trean?
Ja, det är kanske trean.
När de slås mot en superdator.
Just det, just det.
Som var ganska obehaglig. Den tar över Richard Pryors kropp, va?
Det gillar man ju i och för sig.
Ja. Och så platserna då som figurerar i filmen, Claes. för dig.
Nu riktar sig hela det här avsnittet till Claes. Alltså.
Vi öppnar i Sibirien, i Ryssland. En kort stund i England. Sen är vi länge på ett stuteri i Paris.
Oj, i så länge. Åh, man somnar.
Och sen resten av filmen i San Francisco.
I
stadshuset och i en gruva.
Det är
strax
det
utanför.
Sjukaste. San Francisco har ju några fantastiska locations. Och ändå spenderar de mesta delen av tiden med att vara inuti stadshuset som ser jättetråkigt ut. Och inuti en gruva som kunde ha varit var som helst. Ja, de är ju lite på Golden Gate-bron i allra slutet. Men märkligt.
Men nu tar vi det från början.
Ja, var vi helt klara med rapporten till Claes?
Jag tror det.
Okej. Jo, men just det. Du skulle ju snacka om titeln när han skjuter in i skärmen.
Efterfrågat var också lite köttigare hej och hå. Men jag vet inte riktigt vad det innebär.
Lite köttigare hej och hå, okej. Vi ska försöka kötta på den.
Ja. Det var ju en del scener som var något... Ursäkta, frågade du mig någonting just?
jag frågade om när han skjuter in i skärmen.
Ja, just det, som jag skulle
ha... om det.
Ja, jo, precis.
Mm.
Vad vi hade är alltså ett antal vita cirklar som kommer in från vänster och till höger.
Mm.
Och väl blir eller pistolpipan.
Just det.
Som Bond kliver in.
Och Bond kliver in och skjuter mot skärmen och sen kommer det en röd
precis. Och så skakar den
dimma över
och
hela.
Och blir en vit cirkel igen som glider ner till höger hörn och sedan växer och blir första scen.
Som är i Ryssland. Sibirien, just det.
Den här är ju precis som den oftast är. Men det kan ju finnas små variationer och vi ska i framtiden hålla utkik efter.
Ja, det är ju så roligt, att ha en lyssnare som kräver saker av oss. Så det ska vi absolut göra.
Annars kan man förvänta sig att det ser ut så här om vi inte tar upp det på något annat sätt. Eller om vi bara glömmer bort.
Yes. Men vi inleder direkt som sig bör med en actionscen och det är ju på skidor och det uppskattar ju du framförallt.
Mm.
Så man är ju då nyfiken, vad tyckte du om den här scenen?
Ja, men nu har vi ser ju filmerna så tätt.
Mm.
När de kom var det ju ganska många år emellan skidscener. Inte lika många i och för sig mellan Urdödlig som och den här som föregående. Så det blir lite likadant. Men det är några coola stunts och hopp och grejer. Så det
var han förlorar ju ena skidan precis som i Hennes Majestäts hemliga tjänst här och kör en bit på en skida. Är det en hommage då eller vad åsyftas?
Kan man tänka sig.
Ja,
uppfinner de snowboarden också? Eller hade den kommit?
De gjorde ju det där med en skida mycket snyggare i Hennes Majestät.
Absolut.
Tycker jag.
Ja.
Men var inte John Glenn, alltså regissören för den här filmen, var inte han...
Han var ju second unit
director på den.
Precis.
I Hennes Majestät.
Men på den här har de ju en helt separat regissör för den här öppningsscenen.
Just det, han regisserar ju inte den här öppningsscenen.
Nej, men han kanske ändå hade...
Det var någon kille som hade gjort någon Roger Moore-film
senare. Ja, som också är en skid. Alltså det är någon, jag tror han har varit second unit och stunt director på flera Bond-filmer.
Okay.
Willy Bogner.
Willy Wonka.
Ja,
ja.
Han regisserar öppningsscenen. Sen är det en annan second unit på de andra actionscenerna i den här.
Aha, okay.
Och så
John Glenn får inte sina hands dirty alltså?
I don't know.
Dålig stil.
I eftertexterna har vi tre Jean-Claudeer, men ingen Van Damme.
Ja, vi sa det när vi såg eftertexterna.
Och jag tänkte, här är ytterligare ett tillfälle att kunna prata om The Quest, antar jag.
Just det, Jean-Claude Van Damme-filmen som hade Roger Moore
i luftballong.
I luftballong.
Här är vi en zeppelinare, så att det är ju luftfarkoster.
Det medverkar en zeppelinare som är den är uppblåsbar och kan även agera barack på marken.
I Sibirien så snokar Bond på ett lik och hittar ett chip. Det här kommer ju vara kopplingen.
Mm, just det. Och sen så dodger han en massa ryssar.
Han åker ju sina skoter där som sprängs och så åker han på ena liksom skenan av den som en snowboard. Över vatten
lite sådär. Ja, men det var ju lite
och det är ju när han åker på den, när han åker på snowboarden, som det ser ut som han surfar lite på snön. Och då är det Beach Boys musik.
Ja, de klipper in i... Märkligt nog så det är ju en scen som är typ 20 sekunder. De kör 20 sekunder från Beach Boys och sen så återgår de till den här märkliga spänningsmusiken som ju är mycket bättre än den från Ur dödlig synvinkel, va? Den är helt horribla funken.
Mm.
Här är det ju typ elgitarrer som ylar.
Du tyckte det var fräscht.
Ja, men jag tyckte att det var trevligt. Men
du tyckte ju om rocken på 70-talet också.
Jo, men jag gillar ju det där. Mm. När man, ja.
När man ylar.
När man ylar, absolut. Mm. Så det funkade för mig i alla fall. Den återkom ju lite för sällan kanske.
Mm.
För det var ju väldigt lite actionscener i den här filmen.
Märkligt.
Bond hittar en isubåt.
Ja, precis. Han har en brittisk ubåt kamouflerad till ett isberg.
Just det.
Den har den engelska flaggan på insidan av luckan. Så att han...
Perfekt, så att han hittar den.
Så att han hittar den, ja.
Det är liksom signalerat biken. Och där nere finns en donna som säger hej till Bond och Bond säger hej till henne och de har, ja, de gör precis det ni förväntar er att
de har 5 timmar på sig, som vanligt. Är det alltid 5 timmar till...
Ja, just det, tills dess att de kommer tillbaka till base.
Mm. Det är alltid 5 timmar man har...
Men var det inte 5 dagar?
Ja, 5 dagar. Tjena.
För de var ju ändå i Sibirien. Ja, de ska åka med mini-is-ubåt tillbaka till Old England.
Du har rätt. Det var 5 dagar.
De har upped the ante.
Verkligen.
Så nu tillåts Bond ha 6 i 5 dagar istället för 5 timmar.
Och han hade lite dricka och så. De tar lite paus.
Lite bollinger och sånt. Ja, det är ju produktplacering hela tiden nu med Bond-filmerna. När de dricker champagne. Det är ju något som Roggen verkar föredra.
Men här var inte, flaskan var väl något annat.
Ja, det dyker upp bollingen senare i filmen. När de sitter i Eiffeltornet och myser.
Jag tänkte säga att det här var Martini, men jag är inte säker. Det var...
Jag känner att vi kommer få Claes efter oss här.
Ja, jo, men det får vi
säkert. Att vi har haft för dålig koll.
Mm. Jag bad honom lämna en kommentarsfält.
Ja, bra. Det är bra. Ja. Gillar vi. Ja, men...
Ja, men i här England. Dyker
ju Duran Duran upp och kör titelmelodin. Och det är ju en titelsekvens, helt enkelt. Som jag inte har så mycket att säga om.
Det är lite färger.
Ja, lite färger.
Mm. Väl i England så stolpar vi in där hos M och Q. Och de står och leker med en radiostyrd robot.
Just det, ett gäng gubbar som leker med en liten radiostyr.
Och M är less på Q.
Ja, det var en ny dynamik i deras förhållande.
Mm. Men för tusan, Q, vi vet väl vad ett mikrochip är. Lägg ner.
Nej, Q ska förklara ett mikrochip. Vad är det för något?
Bond misstänker att Soren kan vara inblandad eftersom det chip han hittar i Sibirien är identiskt med Sorens chip. M och den här andra från regeringen säger att fan, det här är känsligt. Han är ju en stor affärsman. Det måste vara en väldigt diskret utredning.
Mm.
Återigen sa vi, varför skickar de Bond?
Värt att notera att Q har en fantastisk combo over här som man kan njuta av. Tyvärr så medverkar han ju väldigt lite den här
filmen. Väldigt lite.
Jag hade ju börjat längta efter Q efter att ha sett Never Say Never Again. Där det var någon, ett riktigt stolpskott som spelade Q.
Filler Q.
Alltså den riktiga Q. Man längtade efter Desmond Llewellyn.
Han var bara med här i början.
Han var med 2 sekunder i början och typ 2 sekunder i slutet.
Ja, en lustig scen i slutet som jag återkommer till. Sen drar de på kapitänsbanan och ska spana in Soren.
Ja.
Är det en lustig scen här när alla står och tittar på kapplöpningen i kikare och Bond och, är det M? Står vänd åt andra hållet och kikar på Soren.
Som sitter högre upp i
läktaren. Alla har gråa höga hattar. Bonds är jättestor och han har inte hatthuvud.
Nej, det märker vi flera gånger om i den här filmen. Han har ju på sig en hjälm senare som ser helt bizarr ut.
Roger Moore har inte haft på sig hattar i någon direkt utsträckning.
Nej, det kanske är för att han inte passar i dem.
Nej.
Det är Sean Connery i huvudet man ska ha.
Mm.
Mm.
Men Mayday som introduceras här, Grace Jones.
Ja, det gör ju även Max Soren.
Ja, precis. Ja. Mm. Hon har ju en hatt.
Hon ser ju väldigt rolig ut.
Hon har en hög svart hatt. Jag tänkte först säga att hon hade ett rött täcke på sig, men det är en klänning kombinerad med någon slags sjal eller något häng från den här svarta höga hatten som hänger ner, som gör att det hela gifter sig med varandra.
Ja, på något sätt. Precis, och de ser ut som varandras motsatser, Mayday och Max Soren. Mayday är ju en svart kvinna klädd i spejsade kläder. Max Soren är någon superblond, superblek.
Alltså han är ju nästan albino.
Han är ju typ albino.
Ja.
Klädd i stuffy clothes. Så de ser ju ganska roliga ut när de står bredvid varandra. Max Soren är någon sorts Elon Musk-figur här. Någon sorts supergeni som också har superondskefulla planer.
Mm.
Nu vet vi inte om Elon Musk har dem, men...
Det visar ju sig att han är något genialiskt, psykopatiskt provrörsbarn framavlat.
Av ryska galningar.
En demon-nazi.
Just det, han var en nazist, just det.
Dr. Karl Mortner, just fast egentligen Hans Glau.
En uråldrig gubbe.
Som... Han ser ut, i de första scenerna, då ser vi honom bara på håll lite. Jag sa att han såg ut som Dracula, när Dracula är i old man-mode. Men sen up front, då är han ju...
Ännu läskigare.
En demon-nazi med monokel och hela paketet.
Han såg väldigt, väldigt härlig ut.
Men vi börjar oss väl till Paris.
Ja, det är väldigt kort här i England.
Rakt in i Eiffeltornet. Boom.
Rakt in i Eiffeltornet där Bond sitter och dinerar med en kille som har haft lite koll på Max Soren. Som har skuggat honom och sådär. De sitter och samtalar, det blir någon märklig fjärilsföreställning.
En tjej som kan få
fjärilar att dansa.
Eller pappfjärilar att dansa.
Det står ju någon på någon liten balkong ovanför som är dold i så här svart. Som håller någon sorts fiskespö med de här fjärilarna så att de dansar runt över publiken. Men då kommer det en annan mörkklädd figur som knockar den här personen och som slänger ut en annan sorts fjäril som hakar fast i den här personen som Bond pratar med och som verkar typ döda med något gift.
Mm, nästan ninjaklädd fast med cape och lite fyrkantigare huvud.
Bond jagar efter.
Men innan, det är ju intressant, när de ser den här damen som dansar med fjärilar
ja.
På scenen så säger den här gubben som Bond sitter med kanske ska vi ta den där fjärilen till vår samling.
Ja, jag antar att han menar kvinnan.
Ja, precis. Men de här två gubbarna har alltså...
Men Bond, för en gångs skull så gör han ju ingen så här, ja just det, den satt fint. Utan han ser ju mest besvärad ut faktiskt.
Jo, men de här två gubbarna har en samling tillsammans. Alltså. Eller, det här var seriemördar. Område kände jag. Jagas efter i Eiffeltornet.
Bond jagar efter Mayday och de springer upp för trapporna i Eiffeltornet. Mayday kastar sig ut, öppnar en fallskärm och glider ner på Paris gator.
Mm, och sen glid lite, eller alltså sån här som man kan styra lite va? Sån här lite... Han har fallskärm.
Om du tar hissen ner, och det är roligt, för att när han ska ta hissen ner ser det ut som att han fångar hissen.
Ja,
han håller ut händerna när hissen kommer. Och bara, yeah, den här tar jag, inga problem.
Jag tror han skulle klämma av armarna där under. Blir det en splatterfilm plötsligt.
Ja.
Eller vad tänkte han?
Han trodde att han var Hulken plötsligt. Ja. Jag fångar hissen.
Han kommer på bättre tankar. Han verkar dra in armarna och sen åka
så upp. Verkar han hoppa in i hissen. Fast det är oklart hur det går till riktigt.
Åker han uppe på?
Han åker uppe på, just det.
Först kanske han tänkte åka under, så bara, fan, det är ju
men först fick, han, där. Först fick han impulsen att fånga hissen.
Ja, eller hänga sig
sen under. Sen i sista sekunden så bara, nej förresten, ja. Dålig idé.
Jag killar och
jag hoppar på. Ovanpå.
Ja, det brukar jag göra.
Ja, just
brukar
det.
Ju fladdra i vind.
Just det, i...
Diamantfeber.
Just det, diamantfeber, precis. På hotellet där.
När det fladdrar.
Ja, fint.
Här fladdrar inte så mycket.
Just det, Sean Connerys peruk fladdrade som crazy i den scenen. Ja.
Fast han försökte se casual ut.
Gick inte så bra. Det går bättre här kanske, för Bond hoppar ju, han kommer ju ner på marknivå.
Vill ta en taxi. Taxichauffören säger att han är på rast, han sitter och dricker vin i bilen.
I bilsätet. Vi tänkte, det här skulle ju kunna vara man med vinflaskan.
Ja.
De har ju de fortsätter ju ha scener där de behöver en man med vinflaskan i de här filmerna.
Uh-huh.
Men så anlitar de inte en man med vinflaskan. Vad är det för stil?
För vi har ju träffat honom 3 gånger på semester, så då kunde vi ju fått se honom till vardags.
Ja, precis.
Taxichaufför.
Det här är ju inte den enda mannen med vinflaskan.
Nej, det kommer en till. Det kommer en till, ja.
Det är ju en krylla av tillfällen för mannen med vinflaskan att briljera. Men nu då, Bond jagar efter. Han snor den här taxibilen. Och det blir lite biljakt.
Han hoppar. Och?
Och bilen klyvs.
Och först hoppar han på ett busstak.
Just det, det är ganska snyggt. Det är en snygg, en snygg stunt. Han glider på ett busstak. Han åker upp på en ramp, träffar ett busstak, glider över det och fortsätter ner på marken.
En bil som är på väg till Istanbul, eller en buss som är på väg till Istanbul. Paris-Istanbul.
Yes.
Han river ner en massa resväskor.
Vilken busen.
Ja. Först kapas taket på bilen. Han kör ju in någonting.
Just det, och då återkommer man, hatt-temat.
Det här har vi ju sett förut. Kapade, men det kommer en twist.
Leva och låta den.
Direkt på så kapas bilen alltså på mitten.
Ja, just det.
Han kör med bara för.
Så han kör, just det, precis. Han kör med framdelen bara. Vidare fram till någon...
Han hoppar ner på en båt.
Han hoppar ner på en båt,
just det. Där Grace Jones har landat också. Han hoppar rakt ner i bröllopstårtan.
Just det. Och där står ju ett gäng... alltså, vad är det? De omringar Bond och plockar honom liksom.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad som händer.
Jag tror att de blir upprörda på honom och ska spöa honom typ. Och då hinner Grace, eller Mayday, undan tillsammans med Max Zorin som har en sån här båt där i närheten.
Mm. Det vi tänkte på här var ju att det var ju så tydlig stuntman här. Både i bilscenerna och i tårtan. Att de valde att filma rakt framifrån med huvud och allt.
Det är så otroligt.
Jag tänkte att det är för att det är Blu-ray än att de har fräschat. Men ändå, det är ovanligt att man filmar sådär.
Alltså, jag tror att de fick kritik för det även när filmen kom ut. Att stuntmännen, man ser ju att det verkligen inte är Roger Moore.
Ja, men man brukar inte filma sådär rakt liksom. I facet.
Man förstår inte. Va? Vem är det där helt plötsligt? Det är ju inte Roger Moore.
En yngre man med en annan frisyr.
Är det så men alltså... väldigt dåligt ut. Jo, då dyker ju M och hela typ staben upp och ger Bond bannor. Han har förstört saker för 6 miljoner pund här. Och senare i filmen så försöker han rädda en vas från att krascha.
Men den ska vi återkomma till.
Den återkommer vi till, men bara som en tease då. Bond verkar inte riktigt ha sina prioriteringar in order.
Nej.
Men i alla fall, då dyker en kille som heter Sir Godfrey Tibbet upp.
Ja.
Och blir Bonds polare. Märkligt nog.
Ja, de blir väldigt tajta.
Ja. Tibbet säger sig ha koll på Max Zorin och kan fixa in Bond till Zorins palatsliknande place.
Och de ska dra till hans stuteri.
Som man har här i Paris-trakten.
Jag trodde att de här två hade ett förflutet, Sir Godfrey och Bond. Men de träffas och blir... Du menar att det är för att han... Sir Godfrey spelar ju Bonds bekänt och att det gärna kan bli...
Ja, alltså när de kommer till Max Sorens ställe då så är det, har Sir Godfrey tagit på sig rollen som Bonds betjänt.
Mm. Och chaufför.
Och chaufför.
De kör Rolls Royce alltså.
Och då blir det väl någon sorts twist på det här med rich douchebag people. Så nu får han sitt. Nu får han uppleva hur det är att vara tjänare.
Ja, Godfrey kan få sova hos tjänstefolket, sägs det.
Mm.
Godfrey fnyser lite.
Bond är glad.
Bond är jätteglad.
Han vill ju gärna förnedra Godfrey så mycket som möjligt.
Sen får han släppa alla väskor.
Det gillar Bond också.
Bond tar paraplyet när de har kommit till rummet. Jag kan hjälpa dig lite.
Det är bra.
Sen är de väldigt länge på det här stuteriet.
Åh gud.
Det är hästfiffel.
De är så länge på det här stället.
Smygs runt lite i korridorer, va? Och i stall. Det kan finnas en hiss kanske istället för någon häst
man
försvinner.
Man påminns ju om det här i Moonraker när de är i början där av filmen på skurkens mansion som ju var i Kalifornien.
Mm, flyttat från Frankrike, va? Sten för sten.
Precis, så där hade de flyttat hela det stället från Frankrike.
Nu har de flyttat tillbaka
till Kalifornien. Nu har de flyttat tillbaka till Frankrike. Men de kommer även åka till Kalifornien sen igen.
Men det är inte samma hus de har flyttat tillbaks.
Nej, men det roliga är ju att den skurken, Moonraker-skurken, han hade ju köpt Eiffeltornet.
Mm. Det måste ha återgått nu.
Han dog ju.
Han är i rymden.
Ja, precis. Så jag antar att det är safe att dinera i Eiffeltornet.
Mm. Bond träffar Jenny Flex i dörren.
Ja, tjejen med det fantastiska namnet som jag så gärna ville att det skulle gå bra för.
Man trodde att det skulle hända någonting överhuvudtaget.
Man trodde ju att det skulle bli lite sexual feeling.
Hon mellan, säger, Jenny Flex, of course you are, säger Bond.
Det är en sån där Pussy Galore-replik som han firade av. Han sa något liknande.
Ja, precis.
Ja. Och då tänker man ju, här blir det ju... Änglakörer kommer ju sjunga för dem.
Jenny Flex figurerar i bakgrunden i ett par scener till.
Ja, jättemärkligt.
Det var det.
Hon bara är där lite i bakgrunden. Men byggs upp som att hon skulle vara liksom, wow.
Vi skriver långt senare in en helt annan karaktär som Bond ska få lägra. Som inte har någonting med någonting att göra. Paula Ivanova.
Just det.
Varför?
Hon bara dyker upp i, vad är det, 2 minuter och sen försvinner hon.
För att ha lite umgänge med Bond.
Nu kunde han ju lika gärna haft det med Jenny Flex.
Mm.
Men ska vi lämna det här studiet? Det hände verkligen ingenting bra där. Alltså, de är inne i något hemligt laboratorium.
Mm, understallat.
Och då inser Max Sorin att det är något fuffens. Han ber Bond komma till ett rum.
De dopar hästar, det är hästfiffel. Än så länge är det bara hästfiffel. Jag sa
det inte, är ju så tråkigt.
Det skulle vara roligt om det bara var en hästfiffel.
Det är ju så tråkigt att klockorna stannar.
Klockorna stannar, vet
hästdopning, man sitter helt frågandes. Man fattar ingenting.
De tror att de är Bond på spåren. Men då, eftersom hans rum är tomt. Han har ju satt en bandspelare som snarkar övertydligt som de avlyssnar.
Det är ju roligt, men även tidigare när man har ju spelat in när Bond typ är elak mot Sir Tibbet.
Mm. Som avlyssnaren sitter och skrattar åt typ.
Precis. Och bara, åh, jag skulle verkligen inte vilja vara hans betjänt. Oj, 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 vad mycket ovett han får liksom.
När Bond tror att han skulle kunna bli påkommen eftersom Max Sorin och Mayday kliver in på hans rum och han inte är dit, då går han ju och klarar av sig och lägger sig i Maydays säng. Så säger att han har legat där och väntat. För de tror ju, fast de vet ju att han är Bond nu redan.
Ja, de vet ju att han är någon fuffens kille. När Max Sorin senare kallar in Bond så gör han någon scan av hans ansikte och kollar i sin dator och säger, ah, det är James Bond. Probably armed.
Mm-hmm. Eller most likely armed.
Most likely armed.
Och då ryser Max Sorin till lite.
Det är roligt. Han bara, okej. Då blir han lite glad.
Men när det står över hela bilden, License to Kill, ingen reaktion.
Nej.
Nej. Där borde du pirra till
ännu mer.
Som mest.
Han borde ju purrat som en katt.
ohanterligt. Innan det här så har ju det visat sig att Sorin och Mayday har ju en komplex relation. För de har ju ett förspel som går ut på att de karate sparkar och judobrottar varandra. Och sen kan Sorin tvinga sig till en kyss. Och Mayday vill först kämpa emot, men sen hon verkar gilla de här lite hårdare tagen och så. Sen ska det ena leda till andra, men larmet går. Men man förstår att de gör det här ofta.
Ja,
det här är ganska avancerade förspelet. Karate
sparkar. Men ja, precis, just det.
Så Mayday får sex med James Bond istället.
Just det.
Mm.
Och sen så blir det någon
hon kysser honom så att han svimmar. Han tappar det,
ja. Det är sant, han ser inte så glad ut.
Ögonen far upp. Han ser missnöjd ut och ögonen far upp i sina hålor.
Ja.
Ja. Så gick det med det. Hon sög musten ur honom direkt.
Verkligen.
Bara.
Men hon,
hon tar ju kommandot också. Hon snurrar ju runt och ligger
hon,
överst.
Hon sög inte livet ur honom, vilket hon kanske borde gjort.
Men det är kanske Dr. Karl Mortners
uppgift. nazist, demon, nazi, doktorn.
Bond har ju också spanat in den som man också tror ska vara Bondbruden, eller som väl är Bondbruden, Stacey Sutton, som sen är med. Hon är med en kort scen här. Hon kommer med en helikopter, flyger iväg en helikopter och är inte med i större delen av filmen.
Just det.
Men när Bond ser henne, då bara hon borde nog granskas. Då säger Sir Godfrey, nej men håll det till uppdraget. Och Bond säger, på uppdrag förväntas jag offra mig själv.
Just det. Mm.
Så de här uppoffringarna, han har pratat om det där någon tidigare.
Ja,
att det är en uppoffring. Så Godfrey Tibbet råkar illa ut.
Sex är ju ansträngande.
Ja. Godfrey ska åka och tvätta bilen.
Ja, det gör han.
Kan vi väl hoppa till.
Mm, absolut. Och då är det en ganska snygg scen då när han sitter i bilen och i en biltvätt. Och så ser man en skugga bakom honom.
Mm.
Och då förstår man att det är Mayday som tänker göra processen kort med honom i bilen.
Skräckfilm i biltvätten. Det här tyckte jag var... Bara... Jag tyckte det här var filmens effektivaste scen.
Ja, det var det. Det var ju den snyggaste bildlösningen. Absolut.
Mm.
Det säger ju en hel del om hur tråkig den här filmen var.
Ja, man ser alltså skuggan smyga upp bakom och sen precis när man ska få se vad som händer, vilket man ju förstår, så är det en sån här tvättrulle som åker ner.
Ja, just det, som åker ner och skymmer sikten.
Skymmer sikten. Effektfullt.
Ja, absolut. Det var fint. Vi klipper till en hästkapplöpningsscen där Bond och Sorin ut och rider. Bond har fått en omöjlig häst och... Sorin säger, lyckas du hålla dig i sadeln så får du hästen. Men istället så får han sitt. När de åker iväg i den här... det är väl en sån här typisk... Det är ju inte hästkapplöpning utan det är ju dressyr. Va? De hoppar ju över hinder här.
Mm.
Och då gör de hindren större liksom. Det är några hejdukar där ute på banan som liksom höjer upp hinder eller liksom... De förlänger vattenhinder allt
möjligt. Ja, precis. Men det funkar inte. Så då är det ett helt hästgäng som börjar bonka. Och
ja, precis. Donka. De kommer och slår Bond lite. Ja,
lite påka.
Bond tycker att det är lite obehagligt. Då piskar han sin häst så att hästen flyger om Max Sorin.
Ja.
Blir Max Sorin arg, då trycker han på sin knapp. Och då är det någon...
Då aktiverar den hästfiffeldopningen som aktiveras medelst datachip.
Yes. Hästen blir tokig, springer ut i skogen.
Mm.
De springer efter. Bond kommer fram till Rolls Royce som kommer. Han tänker, bra, nu flyr vi. Jag och Sir Tibbet. Han inser, nej, det gör vi inte. Tibbet ligger död i baksätet. Mayday kör bilen. Bond blir nappad.
Bond blir rosenrasande. Ni skulle inte dödat Sir Godfrey.
Det var ett misstag.
Det var ett misstag. Det är här man förstår hur...
Det visade sig ju vara ett misstag också.
För filmen?
Ja, nej, för dem. Ja, det var ju...
För innan har ju
Sir Godfrey... det var ju definitivt ett misstag för filmen. Sir Tibbet hade ju varit en tillgång.
Han smyger ändå runt som en sån här... Han ser ut som en hamnarbetare i någon 30-talsrulle ett tag. När han,
ja, just det. Han är jättehärlig i den där märkliga vindjackan han går omkring.
Ja. Det saknades bara en liten sån keps. Gubbkeps.
Yes.
Annars var han...
Top of the line.
Ja. Det är lite private Dicken around där.
Private Dicken. Snyggt. Ja, ja, de knockar Bond och sen så sänker de den här Rolls Roycen i vatten. De tänker väl döda honom, men som vanligt...
Nej, det är bara knuffa ner bilen.
Som vanligt så gör man ju inte jobbet ordentligt. Bond kvicknar till i bilen.
Det är klart, och, de kvicknar till i vattnet, va?
Men de står ju där uppe och väntar på att, ja, man kollar så att allt går rätt till. Och då simmar han ut och...
suger på däcket.
Suger på Michelin-däcket, ja. Och får luft därifrån. Och kan på så sätt undkomma. Och nu får vi äntligen lämna Paris då. Åh, tack och lov. Man blir så glad. Och nu åker vi till San Francisco. Där vi ska befinna oss resten av filmen.
Ja.
Det är inte mycket till locations här.
Nej.
Man är ju van vid att Bond flyger världen runt. Liksom, till massa crazy places.
Mm.
Men här är det inte mycket bevänt på den saken.
Här blir det också, här tror jag det kommer en riktig twist. Han träffar en CIA-agent som tipsar om en fiskare som heter O'Rourke. De går till O'Rourke.
Det är fantastiskt att du kommer ihåg O'Rourkes namn. Han är med i 2 sekunder.
Ja, men han är krabbfiskare och krabborna har försvunnit.
Ja, just det.
Bond ska utreda O'Rourkes krabbmysterium. Jag tänkte, okej, den här plotten...
Från häststuteri till krabbmysterium.
Ja, filmen som bara ger.
Ja, ja. Bond hakar på. Han simmar ner i något sorts...
Han simmar in i ett rör. En turbin eller något.
Han simmar in i ett rör och... alltså, det är knappt att jag orkar återberätta den här scenen.
Men de ska testsuga vatten och en jättepropeller där inne, en turbin.
Oh.
Som Bond håller på att suga.
Alltså, det är så tråkigt att det är nästan sommar nu.
Varför skulle han simma in där? Han har stängt för också.
Ja, man fattar inte. Galler. Vad var grejen där liksom?
Ja, han får stoppa in det. Ja, det är några andra där och fifflar och ska spränga.
Max Soren och mig, det är hela gänget de är där.
Ja. Ja, men sen är det några andra. Är det krabbfiskare som ska spränga det istället? Eller
vad? Men det är ju några ryssar som
är. Det är ryssarna. De ska spränga.
Det är ju, vad heter de? Polatov.
Ja, just det. Han plockar upp henne sen när han går därifrån.
Då träffar Pola han Ivanova.
De åker till ett japanskt bad. Bubbelbad, hoppsan.
Ja, precis. De åker dit, har sex och sen så snor Pola Ivanova något band som,
ja, men,
som verkar vara viktigt. Jag fattade inte ens var det kommer från.
De säger ju ett par ganska bra grejer här i förförelseakten.
Ja.
Bond säger att avspänning kan ju vara härligt. Nu ska vi inte snacka politik. Jag vet inte ens om någon har försökt snacka politik.
Nej.
Och när Bond drar igång jättebubblet i badet.
Ja! Filmens bästa, men det var ju ännu bättre än
vad säger
den
då?
Där shotten.
Jonas.
Jo, hon säger the bubbles tickle my Tchaikovsky. Bond sätter alltså på Tchaikovsky i bakgrunden.
Lägligt
för att lägra.
Ja, hon snor ett band.
The bubbles tickle my.
Nej,
Tchaikovsky.
Eller det är hennes band. Men Bond har bytt ut. Nej, det är Bonds band. Skitsamma, det är en kassett.
Alltså, det är en där... kassett med klassisk musik.
Nej, det är den där japanska plingplongmusiken.
Ja, just det. Japansk
Gogoli blir jättesur. Det ska vara något där Sorin berättar någonting om någonting.
Ja, just det. Just det,
den kassetten har Bond. Mm. De har alltså redan varit och de hade ett möte med några gubbar som skrockar väldigt. På zeppelinaren.
Just det. Tidigare. Och någonstans i de här krokarna så håller ju Max Soren ett möte för ett gäng,
ja, precis. Jag sa
investerare. Är det ju, förlåt, jag är helt borta här. Du säger saker, jag bara...
Whatever, dude. Har du tänkt på det här mötet?
Men det här mötet är ju precis som i Goldfinger. När Goldfinger möter de här gangstrarna och visar upp den här märkliga modellen över
Fort
Knox. Och
ändå inte vill vara med.
Ja, precis. Det är ju exakt. De har plankat manuskriptet från Goldfinger rakt av i den här scenen. Jättemärkligt.
Vi trodde att Mayday skulle köra honom till en bilskrot. Men de är på en zeppelinare, så det bara slänga ut honom. De har till och med en trappa som går förvandlad till en kana. Så att han kan åka rakt ut.
Just det.
Han tror att han går ner för en... Men de vet inte att de är på zeppelinan. För han bara, jag går härifrån. Så börjar han kliva ner för den där trappan. Och då bara drar han i spaken. Så blir en kana rakt ut.
Ja.
Va?
Vad jag på en zeppelinare?
Mm. Så kan det gå.
Vad händer med Bond då? Jo, han hittar ju han åker väl till fram till Stacy-sattan.
Ja, han har väl besökt stadshuset.
Och varför är han där?
Han är en reporter som just heter det, han James Stock.
Borgmästaren eller någonting. Ja, någon är
det. De pratar lite.
Just det, han har ju bytt namn till James Stock.
Ja.
Just det, det är hans... Äntligen har Bond skaffat sig ett porrfilmsnamn också.
Han intervjuar någon i stadshuset om Sorins planer. Det är mycket spring i stadshuset och ritningar, och han ser i alla fall Stacy Sutton där och förföljer henne. Hon bor i ett stort tomt hus
utanför stan.
De sitter och pratar om hennes lån, huslån.
Huset är väldigt dåligt utrustat, måste jag säga.
Det är stort och tomt.
Det är stort och tomt. Det finns inga möbler förutom i hennes rum.
Ja. Och hennes farfars aska, som vi har pratat
om. Som finns i den här vasen.
Vasen, ja.
Som jag just det, som Bond är som mån om att rädda när det kommer ett gäng skurkar.
Ja, vi förstod inte varför, men han visste alltså att
det var. Jag trodde ju att de försökte göra någon sorts Jackie Chan-hyllning här. Bara, nu försöker de hålla en vas igång här medan de fightas.
Mm.
Men de spolerar ju det ganska snabbt genom att Stacy Sutton tar en fast hand om vasen och slänger in i skallen på en av skurkarna.
Mm. Den visade sig innehålla hennes farfars aska. Det var farfars aska. Men han gillade ju slagsmål.
Ja, hon säger det.
Men Bond har ju skyddat den här med livet. Men han kan ju förstå en farfar, kan man tänka sig. Han
är ju en farfar själv. Ja, precis.
Vilken åldersmobbing vi ägnar oss åt.
Ja, alltså precis. Det är ju märkligt egentligen.
Dåliga människor.
Vi är ju, alltså, kärleken är ju fri. Om en 57-åring vill älska en 20-åring och 20-åringen är okej med det, så det är ju okej. Fine, kör. Det är bara go for it. Kärleken är fri. Tillbaka till filmen. Vad händer? Jo, de åker till... Åh, herregud.
Nej. Först så är de hungriga.
Ja, just det.
Hon frågar om Bond kan laga mat. I've been known to dabble.
Och han lagar ju mat som in i helvete vad han lagar mat.
Man ska ju impa lite.
En quiche lorraine slänger han fram, alltså en ostpaj. Och sen gör han dessert. Fast han säger en omelett. Ja, just det.
Men det är uppenbarligen en paj.
Ja, det är en paj. Ja. Och sen gör han dessert också.
Och vin och så.
Hon äter ju ingenting av pajen.
Och sen...
Hon vill bara ha vin och dessert.
Så sitter de och tittar konstigt på varandra och man tänker att något är på gång.
Ja.
Och han säger, jag ska bara gå och fixa telefonlinjen. För den har de här skurkarna tagit.
Kapat
tidigare. Och det är som han säger, jag ska gå och piffa till mig line. Det är liksom ett omvänt förhållande. Men han går bara upp och fixar telefonen. Och sen bäddar han om henne, tucker in när hon sover. Och går och sätter sig och sover i en stol.
Det är den nya, mer finkänsliga Bond. Han tar sin tid med brudarna.
Något mer som är nytt är att när, vad vi först tror i alla fall, är ju när det här mansionet blir angripet av de här skurkarna.
Mm.
Då går ju Bond lös på dem med ett gevär och bara skjuter dem i face, i magen.
Ja, just det. Man tänkte och man bara, att...
Shit, det blir Steven Seagal här. Det här är ju,
ja, men Timothy Dalton Bond har redan dykt upp.
Ja, men vi kanske får en föraning ändå om vad som kommer att ska.
Men det var ju alltså, du sa det, havssalt va?
Jag sa det inte, men vi skulle komma
till det. Vi skulle komma till det. Mm.
Det lärde mig havssalt.
Det har gått så långt nu så att jag liksom inte vet vad du har sagt längre. Sa du havssalt eller inte?
Mm. Vill du ha lite havssalt?
Ja, jag kan behöva lite. Kan du skjuta det i face på mig?
En av de här som anfaller, han har jättekonstigt hår. En stor, krullig, grå peruk som inte passar.
Mm, just det. Det är ju kul. Men nu så...
Åker vi till stadshuset igen. För jag tror Bond, eller James Stock, går lite för djupt in i rollen som...
James Stock?
Som journalist. Uh-huh. Han går och gräver i arkivet.
Det är ju inte... Ja, helt plötsligt blir det liksom alla presidentens män istället för James Bond.
Precis.
Vad hände, undrar man.
Ja.
Det är inte Watergate det handlar om.
För de har ju suttit och diskuterat hennes huslån.
Det är en ondskefull albinoskurk som vill sänka hela San Francisco under vatten. Kom igen.
hennes ekonomiska situation och aktieportfölj och sånt har de också. Jag, mina ögon glazed over där ett tag.
Ja,
de
gud,
sitter och pratar om olika dokument.
Det var ju en kvart här som man helt kunde spolat. Den tillförde ingenting.
Huset får Sorin och hans gäng för sig att försöka iscensätta att Bond har freakat ur och mördar borgmästaren och tänder eld på stadshuset och förgås i hissen under branden.
Viktigt att anmärka är att Bond har blivit The Fonz här.
Ja!
Han har ju på sig en skinnpaj helt plötsligt. Han vill visa att trots att han är 57 år gammal och farfar så är han ung i själen.
Jag tror inte han vill visa att han verkligen är James Stock.
Och en James Stock har en skinnpaj.
Man kan tänka sig det.
Ja. Ja, men den här ondskefulla planen som Max Sorin, han är väldigt nöjd med att han tänker ut en on the fly.
Ja, vad kallar han det?
Intuitiv improvisation.
Mm.
Ja, är inte improvisation intuitiv? Jag förstår inte riktigt.
Han är jättenöjd med det, men vem alltså, varför ska den här iscensättningen av mordbrand på stadshuset? Nej, jag vet inte. Bond ska dö i den i alla fall, men han vill också discredit hans rykte, eller... Nej, jag kan släppa det. Bond snor en brandbil. Det här kommer en ganska coola stund. Så han, av någon anledning ska han ut och klättra på den här steg.
Ja.
Brandbilen. Alltså de har kommit ut ur huset. Det kanske man ska...
Det tar ju så himla lång tid där inne när han ska rädda satten från hissen.
Ja, då du höll på att storkna där.
Jag höll på att storkna, jag orkade inte.
Det var ju ett spännings...
Det var ett spänningsmoment som han tänkte, här kan vi dra ut på i all evighet. När han typ, hon håller i en, vad är det, en brandslang.
Men hon skriker ju James på ett sätt som man inte riktigt har hört förut, va? Så hon kanske ville dra ut på det, hon var inne och gör det många gånger. James! Don't leave me here!
Nej, och man hoppades ju där en stund att... Det kanske, ja.
Timothy Dalton hade ju gjort det.
Timothy Dalton är definitivt bara, fuck you, I'm out here. Men han åker bil, ja.
Väl på brandbilen så ska han klättra ut på stegen i farten.
Stegen lossar och svänger ut. Bond hänger från stegen. Och medan Stacy Sutton kör brandbilen så de liksom torpederar fram på San Franciscos gator om natten.
Stegen är ju
jagade av någon sorts Sheriff Pepper-substitut.
Ja, väldigt blek.
Mycket dålig.
Till och med du saknade Sheriff Pepper.
Jag tänkte, Sheriff Pepper hade gjort det där så jävla mycket bättre. Och då hatar jag ändå Sheriff Pepper.
Mm. Men det här var ju väldigt...
han var ju så plågsamt blek, den där polisen.
Det var väldigt weak Pepper, om man säger så.
Verkligen. Peppen dog.
Peppen dog.
Men det hade de gjort långt innan.
Stegen är ju ut mot trafiken. Det kommer ju mötande trafik och sånt. Den här stundmannen får ju hissa upp benen och sånt. Det är ju ganska
fett. Han kör ju av två cowboyhattar med benen.
Med
det var ju ganska snyggt.
Mm.
Det är några som åker kabbat, två cowboykillar.
Kabbade
cowboyhattar.
Kabbade cowboyhatter. Och de kabbar en husbil också.
De just det.
Det är älskade
det
par.
Mycket, de älskar att haka av grejer.
Ja, det är det roligaste man kan göra.
Det är det bästa som finns.
Det blir en broöppning, men de hinner över med bilen och alla polisbilar rasar ner.
Bond och Stacy Sutton ber sig till Max Sorins gruva.
Ja, nu är vi i gruvan.
Med brandbilen. Men de byter bil och här knockas en kille rakt ut ur bilden.
Han smyger in
på ett roligt sätt.
Han borde sett smockan komma, men eftersom kameran inte ser smockan
så ser det inte han. Han går runt en bil och går liksom in en bit innan, alltså på bilens sida.
Han försvinner i bild för oss.
Han försvinner i bild för oss. Men då borde han ju se att James Bond står där och knockar honom bakåt.
Han flyger tillbaka ut i bild. Så det är så här visual gag. Om kameran inte ser det så ser det inte.
Ja, det ser ju roligt ut. I alla fall, de tar sig in i Max Sorins gruva. Max Sorin är ju där och Mayday och allihopa. Och här ska han spränga en superbomb som då ska se till att tömma någon sorts sjö i närheten.
Så... Han har också pumpat in massa vatten överallt.
Och han ska fixa någon superjordbävning också som... Ja. Ja, men det ska helt enkelt sänka hela San Francisco med Silicon Valley och omnejd.
Mm.
Men de räknar inte med James Bond. Eller James Dock.
De fluddar lite där.
Men först så fladdas ju gruvan. Och här visar ju Max Sorin i alla fall...
På styrvagnar i korken.
just det. Han visar sig på styva korken. Han visar sig vara en psykopat. Han plockar fram en Uzi typ och börjar skjuta sina egna arbetare.
Ja, det har etablerat sig att han är psykopat. För de pratar ju om att han är en psykopat som har provrörts från kallat.
Jo, men han har ju inte gjort något riktigt psykopatiskt förrän.
Nej, nej.
Nu visar han ju att han är the real deal.
Mm.
Och det är ju trevligt. Christopher Walken får skratta lite.
Och han skrattar och pepprar sina grillarbetare som försöker ta sig undan flodvågen.
Ja,
han skiter ju även i sina närmaste, Jenny Plex och Mayday. De är ute och jagar Bond i några gruvhål och det börjar flöda in vatten överallt.
Just det.
Och Mayday får sig en
funderare. Han säger väl också att lyckliga omständigheter att de befinner sig nere.
Ja, han vill bli av med alla.
Utom sin närmaste man, Scar Peen, som har ett R över kinden.
Mm, som inte heller gör någonting.
Han är jättetråkig.
Mayday får sig en funderare på vart hennes lojalitet ligger och Jenny Plex får sig en kallsup som hon inte kan hantera och dör
här. Just det, Mayday tycker att det är hemskt.
Ja,
då ska Mayday och Bond försöka desarmera bomben. Eller det kan de inte, för de måste få ut den ur gruvan.
Innan det de råkar tappa sin karta vägen ut ner i en grop.
Det, just det, tänkte... du anmärkte på att det såg ut som DuckTales.
Ja, men jag tänkte på DuckTales eller Bamse eller något. De är ute med att tappa skattkartan i en grop liksom.
Ja, ja, ja.
En sån tabbe, jag vet inte.
Ja.
Ja.
Härlig Papphammar. I alla fall, de tar ut den här bomben. Mayday tvingas rida bomben ut. De måste hålla i handbromsen så att inte den
glider in.
De åker på en gruvvagn. Bond hänger inte med. Vilket är ju tur för honom eftersom bomben exploderar med Mayday på.
Han ropar hoppa av så skär
det. Men det gör han inte.
Nej. Hon säger ge Zorin från mig.
Just det.
Och sen skrattar hon och sprängs.
Yes. Synd, hon hade ju förtjänat en fet slutfight kan man ju tycka.
Jag är inte så mycket för här när skurkarna allierar sig med Bond. Jag hade föredragit den.
Nej, man blev ju grymt besviken när Jaws bytte sida i Moonraker.
Jag är väldigt konventionell. Jag tycker inte man ska hålla på och ändra.
Nej, det är inget bra alltså. Det är barnfilm, verkligen. Usch.
Ja, men skurka slåss. Barnfilm, det är väl också barnfilm. Skurka slåss med hjälp.
Jo, det är barnfilm också. Men, ja.
Men varför ändra på det? Det är ju ett vinnande koncept. Skurka slåss.
Barnfilm.
Barnfilm.
Ja. Varför ändra barnfilm till barnfilm?
Oh. Varför ska man komma överens och bli vänner i slutet?
Ja, ah, nej, det är ju vidrigt. Konventionellt vidrigt. Nå ja, Max Sorin, han har ju flytt in i sin zeppelinare som ju också är en barack. Han blåser upp den ur baracken, flyger upp och tänker sig att nu får jag äntligen se Silicon Valley svämma över.
Mm.
Men bomben har ju inte smält av i den här gruvan, vilket ju var meningen.
Mm, han ser ju allt det där. Han ser Bond.
Allt går åt pipan.
Ragla ut där också.
Och då flyger han ner och plockar upp Stacey Sutton som springer ut ur en brunn där.
Mm.
Och Bond får tag i en lina till den här zeppelinaren.
Varför plockar han upp Stacey Sutton? Det måste man göra.
Det måste man göra.
Ja, du måste.
Ja, men han blev väl arg och tänkte nu måste jag göra någonting så att jag blir glad igen.
Mm,
så då plockar han upp Stacey Sutton.
Ja, jag inte ifrågasätter. Jag tycker ju om att inte förändra någonting. Det är ju klart att
det är ju så här det ska vara.
Det är så här det ska vara.
Det ska inte vara barnfilm, det ska vara barnfilm.
Bondfilm.
Bondfilm. Ja. I alla fall The Fonz, eller jag menar Bond, han eller vad heter han?
James Dock. To the rescue.
Han hänger i den här linan till zeppelinaren.
Ja, vi är framtunga, säger han.
Just det, och då
för klarar ni inte en kille till i vikt?
Ja, dåligt.
Det här är mini-zeppelinar,
är de på väg till den stora? Då ska man ändå betänka att den här zeppelinaren här inne, den har sex platser. Sex stolar, och de är fyra stycken där uppe.
Så den borde ta två till?
Den borde ta två till egentligen. Mm. Men Bond kanske väger tre.
Den där skinnjackan kanske väger tre.
Ja, uppenbarligen. Eller James Stock, kanske.
Det är ju Bonds guldboll här.
Ah, där har vi
den. Sen är comeback. De lägger ju vägen del.
Shit, de är tunga. I alla fall, Max Zorin, han tänker nu ska vi ha det roligt med Bond och försöker krocka honom mot en byggnad. Det går inte vägen, så då tänker han, ah, jag ska krocka honom mot Golden Gate-bron istället.
Det går vägen, tänker
jag. Ja, men Bond lyckas samtidigt slå en knut runt bron.
Ja, med det är riktigt knop där.
Ja, knep med knop.
Knep med knop.
Vilket tvingar fast zeppelinaren vid toppen av Golden Gate-bron. Och här kommer då den ganska antiklimaktiska avslutningen. Ja, den är ju absolut inte lika antiklimaktisk som i Ur död synvinkel. Nej. Som ju var helt fruktansvärd.
Men det närmar sig.
Ja, det går i alla fall ut på att vad är det? Max Zorin, Scarpin och vad heter den?
Dr. Karl Mortner.
Karl Mortner, just det. Det är,
eller Hans Glauben,
jag avslöjade sånt. Det är ju typ Max Zorins pappa, kan man ju säga. Oh, de verkar hysa pappa, vissa...
Det är ju han som
pappa. Ja.
Han är ju...
Det är framtiden där.
Han var ju nazisternas... Pappa. Nazisternas avelskonsult.
Ja, just det. Mm.
Så det är väl snarare Max Zorin som är hans provrörsbarn.
Så är det.
Men de är ju kärleksfulla med varandra.
Ja, de smeker varandras ansikten. Olustigt. Men Max Zorin hoppar ut på Golden Gate-brons vajrar och börjar fightas med Bond med en yxa.
Mm.
Det blir några hugg och sen så faller Max Zorin till sin död.
Borde han inte kunna dyka där?
Nedanför. Ja, men är det så högt egentligen? Han är ju ändå albino-freak. Han borde ju kunna fixa det där.
Ja, precis. Han är...
Inget ont om albino såklart. Men han är ju lite strange helt enkelt.
Han var ju super...
Han är ju steroidmonster.
KGB-tränad superhero.
Ja. Så han borde ju fixa det där.
Hero. Superhero. I Director's Cut-en så...
Jag har närt en kommunist vid min bar.
Han hoppar ju av KGB. Han är ju...
Ja, just det, han gillar han inte KGB. Max Zorin alltså.
Ja, han gillar inte dem längre. Han är ju... Vad heter det? Han är ju en industripamp. Han är ju en kommersgubbe.
Ja, han behöver ju inte dem längre.
Gogol säger ju... Det är ju den scenen när Dolph Lundgren inte skyddar sin chef så bra. Men lite grann i alla fall. När, då säger ju Gogol att... Vad fan, vi tycker inte om att du håller på att tjäna massa pengar på businessen.
Det är för övrigt den scenen då Mayday plockar upp en kille.
Ja, just det. Någon Karl Alfred... Bara rakt upp över...
Hon håller en kille på sidled, va? Mm. Rakt upp i luften. Yep. Det ser jättekomiskt ut.
Mm.
Och härligt.
Mm.
Det hade man ju velat se flera gånger.
Absolut, hon skulle ju plocka upp Bonzo där också.
Ja, tänk om. Men det fick vi inte se. Istället så... Ja, inne i den här zeppelinaren då så blir det typ...
Huggsexa.
Alltså det blir ju någon sorts
pajas
fasoner. Vad heter han igen?
Han heter ju Hans Glaub.
Hans Glaub.
Avelskonsult.
Eller Karl
Karl Mortner. Tänk dig hans visitkort. Avelskonsult. Demon Nazi.
Just det, Demon Nazi Karl Mortner. Han har en...
Han har ju svimmat tiden. När han vaknar till, då är det första han gör att leta upp sin monockel.
Just det. Och sen går han till ett kassaskåp eller någonting, öppnar det och där finns det dynamit stockar, eller vad säger man?
Det roliga är att han har ju försökt skjuta Bond, för han tömmer en pistol ut genom dörren. Mm. Så när den är slut, då ser det ut som om han bara sätter sig ner helt trött och pustar ut. Det är tempot i den här filmen. Man tar sig en liten breather emellan.
Det är gubbar som pratar med varandra och ibland slänger pistoler på varandra.
Och tar en breather. Han plockar fram dynamit och då kvicknar ju...
Scarpin.
Han har ju
knockats i tidigare skede.
Vi rörde ihop det här lite, tror jag. Så här är det. Då börjar de brottas lite, eller bråka om den där dynamitklubben som de tappar ju den, men det ser ut som att de försöker stoppa den under ett sätt. Som det skulle dämpas med den.
Ja.
Det är lite papphammar här.
Ja, verkligen.
Ja, det sprängs.
Zeppelinaren sprängs, allt är frid och fröjd, och då kan ju...
Det är ju ganska härligt att alla skurkarna här tar hand om sig själva.
Ja, Bond behöver ju knappt göra någonting. Eller han lyckas väl typ se till så att Max Soren glider ner för...
Sakta glider ner.
Sakta glider ner för ja, räcket eller någonting.
Mm.
Och faller till sin död. Men i övrigt så gör han ju typ ingenting.
Bra jobbat där.
Precis som
Mayday spränger sig själv.
Det är nya grejen för Bond. Han gör ingenting i slutfighten. Han bara är där liksom.
Hans Glob.
Låter skurkarna göra sitt.
Spränger sig själv och Scarpine. Scarpin.
Så kan det vara. Det är ju värdelöst. Faktiskt. Men sen är det slut. Och Q dyker upp igen. Och han har sin lilla robot.
Bond är borta. Försvunnen efter den här... Zeppelinar-skandalen.
Moneypenny gråter.
Ja, det är upprört.
Det är det sista vi får se av honom.
Ja.
Lois Maxwell alltså, som har spelat Moneypenny sen första filmen.
Ja. Hon kanske aldrig fick reda på vad som hände med Bond.
När hon fick reda på att hon inte skulle få fortsätta, så tyckte hon att hon borde befordras till M. Och bli den nya M.
Ja, det är väl ingen dum idé.
Moneypenny. Det var väl en alldeles utmärkt idé.
Ja.
Jag menar, precis. Det är ju bara en förkortning.
Ja, precis.
Men det, så blev det ju inte.
Nej.
Q lyckas i alla fall...
Bli M.
Nej. Han lyckas leta sig in i Stacey Suttons stora hus med sin robotkompis.
Mm. Rapporterar. Han har en live feed.
Som vanligt i slutet på Bondfilmer så ska han rapportera till M och...
den här lilla radiostyrda roboten gubbarna. Som vi såg i början. Och så måste de styra in med den liksom för att smygfilma. Det är som
en sån... ska ju flukta på Bond och satten som är i duschen.
Ja, men det är som i någon sån här skräckfilm när de skickar in någon som ska bara skicka en live feed om vad som försiggår. Vad har hänt här inne liksom i katastrofområdet?
Just det.
Då ser vi lite kläder och skor på golvet.
Och då slänger Rogan in handduken.
Det gör han.
Ja, han slänger handduken på roboten så att man inte kan se vad de gör.
Välmött.
Han slänger in handduken.
Ja.
Och då säger hej då till James Bond.
Ja.
Snyggt.
Ja.
Ja, ska vi ta det där med David Bowie då? Han... Jag vet inte, kommer jag ihåg? Sa vi någonting om det i början?
Nej, vi pratade om Rutger.
Just det, vi pratade om Rutger. Max Sorin. Christopher Walken, han var ju inte jättebra. Han var ju knappast någon klassisk Bondskurk. Tror du att det blev bättre med Rutger Hauer? Eller David Bowie som de också ville ha?
Han hade ganska lite att jobba med här, men Rutger är ju ganska bra på att ha en hotfull närvaro.
Mm. Christopher Walken är ju mer crazy kanske.
Mm.
Men skulle han vara ska ju vara crazy, men framgick inte riktigt.
Mm. Nej, men den bästa här var väl Mayday, men hon har också så lite utrymme. Nog hade man velat se henne springa runt och kalla Alfred, kasta lite mer folk och go out with a bang. Hon var absolut. Hon var ju schysst. Och lite, bara lite hotfullare alltså, scener.
Det kändes ju lite, det märktes lite som att filmen hade någon sorts pensionärsanda över sig. Jag menar att Roggan ändå var 57 och att de bara, ja men han kan ju inte riktigt göra vad som helst. Så han kan springa lite, han kan hänga någonstans, men han kan inte göra så mycket mer. Han kan knocka någon som ovetandes går bakom en bil i en optisk illusion. I övrigt gör han inte mycket alls.
Det var jättekonstigt, den här när han ska rädda vasen, var ett väldigt konstigt. Det var typ ett jump cut från stuntmannen som skötte slagsmålet till när Bond skulle ta över och hålla i vasen typ. Det, så, det var ett märkligt klipp där.
Ja, men ja, nej, det var tyvärr så ja, vi sa ju det när vi sett klart filmen att det är märkligt. Varje gång man ser en ny Bond-film nu på senare tid så tror man ju inte att det går att få se en film som är sämre än den förra Bond-filmen. Men jo, det går.
Du tror inte vi börjar bli en mättad marknad då?
Men då tyckte jag ändå att Never Seen Ever Again, den var ju helt okej ändå.
Ja, jo men,
det, men just de här Roggan-rullarna, de
har. Men Roggan själv insåg att han började bli gammal.
Ja, han sa ju det efter att han spelat klart filmen, att bara, nej, jag var nog lite för gammal för den här filmen kanske. Mm.
Han hade träffat...
På senare tid, typ på 2000-talet, så har han sagt att jag var ungefär 400 år för gammal för den här rollen.
Ja, han träffade Bondbruden Tanya Roberts, som spelade... vad heter hon nu då?
Stacey Sutton.
Träffade hennes mamma på inspelningen eller någonting.
Och var äldre. Just det, och var äldre än vad hon var. Mm. Då tänkte han väl, nej, det här känns ju inte helt kosher.
Då såg Stacey Sutton ändå inte ut som den yngsta Bondbruden ever.
Nej, eller? Hon var ju typ 25 kanske.
Okej.
Okay. Eller?
Vad tror du? Nej, jag vet inte.
Det finns ju de som har varit typ 16. Bibi Dahl från Ur döde synvinkel.
Precis. Ibland så här, 80-tals sminket gör man sig lite äldre ut.
Ja, det kanske man gör.
Hårt sminkad.
Ja, nej, det var ju... Här, men, nu, det är ju nästan alltså så att man ser fram emot det mot Dalton nu. Tyvärr faktiskt.
Jag gissar att det där är ord som du kommer få äta upp.
Ja, jag tror också det. Jag tror det kommer bli fruktansvärda filmer, men man vet aldrig. Man ska gå in i varje Bondfilm med ett öppet hjärta.
Krabborna då? Hade de...
Kärleken är fri.
Alla krabbor sögs de? Hade de sugits in i pipelinen eller? Krabbmysteriet, löste det sig det? O'Rourkes krabbmysterium.
Just det, vad hände med krabborna?
De sögs in i pipelinen.
Mm, antagligen.
Jag sögs in i pipelinen.
Mm.